Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Hallå alla underbara Sverigevänner, alla svenskar och alla invandrare som älskar Sverige och som lyssnar på vårt program. Ska vara hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Nyhetsveckan. Jag heter Ingrid Karlqvist och där sitter du som alltid den förtjusande Maria Selander.
Goddagens alla, hoppas ni har en bra fredag.
Det här är alltså nyhetsveckan nummer 115 och det heter mediernas misslyckade mörkläggning. Och ni ser ju på Daniels bild där att den som faktiskt nu framstår som vinnaren trots mediernas mörkläggning som ju till stor del har misslyckats är Donald Trump.
Han dansade på något möte här till den här... Can't stay at the YMCA.
Ja, de har ju gjort om den låten så att de egentligen sjunger MAGA istället för YMCA. Han ser ut att vara på hugget. Det var ju den sista debatten i natt. Vi ska säga några ord om det lite längre fram. Men vi ska också idag prata om hur Sverige ger sig på sina svagaste. Och det är ett ämne som vi har haft på listan ett par gånger men inte fått plats med. Och nu ska vi prata om det, för det är verkligen fruktansvärt som man behandlar LSS. Kunderna höll på att säga, men...
funktionshindrade människor överlag, och jag tycker i det här med de svagaste kan vi även inkludera pensionärer och andra som inte har någon stark röst och är opportuna att plocka politiska poäng på.
Kan just det, säga. Och sådana som ändå inte ska rösta.
Precis.
Det är verkligen skam. Sen så ska vi också glädja oss åt att Mogge fick rejält med däng i riksdagen häromdagen.
Alla svår. Morgan Johansson, den vedervärdige från Höganäs. Många av er har tagit det uttrycket till sig och verkar dela vår uppfattning om att han är ganska osympatisk. Men här får han lite vad han tål i riksdagen. Och det ska vi spela upp ett klipp av.
Ja, det ska vi göra, men först ska vi gå igenom en ganska lång lista med Platina sponsorer. Monica skriver ni är jordens salt. Härligt. Alf skriver ni är inte ensamma.
Tack.
Sivert skriver keep on. Lena, ni är kanonbra. Bäst tjejer. Carola, en liten gåva för bra poddmaterial. Elisabeth Maj skriver platina till vassaste tungorna och huvudena. Och så har vi Renault som skriver käraste flickor. Jag följer naturligtvis Ingrids råd. Varje dag ber jag för Sverige och Frankrike. Som en gång för inte så länge sedan ju var de två finaste länderna upp på jorden. För i fasiken vad jag lider och blir förbannad när jag ser vad som sker. Det ska mycket till för att jag ska missa ett av era otroligt värdefulla avsnitt. Tack! Denna gången får det bli 500 plus månadsbelopp. En droppe, jag vet, men. Nej, det är ingen droppe. Alltså, det är ju ni som skickar platina som liksom ger oss en stor bas. Sen är det ju naturligtvis alla ni som skickar lite mindre summor. Ni är precis lika viktiga, men vi vill ju ändå lyfta fram er som är platinasponsorer.
Ja, och droppen urholkar stenen brukar man ju säga, så att är ni bara tillräckligt många som bidrar så gör ju det en enorm skillnad, och det gör ju många av er via månadsgiveriet, så att
Vi har några till. Ingegärd skriver hatten av för Isak 10 år, vilken toppkille. Det var ju han som skickade 1400 kronor till oss istället för till UNICEF.
Ja.
Lennart skriver, han skickar en jättefin summa och skriver, nej, inte ledsna miner, sträck på er Skånes guldbrudar. Nu visar ni var skåpet ska stå mot den vedervärdige från Höganäs. Och alldeles nyss såg jag att Magnus hade skickat och skriver mer testosteron till Svenne Banan.
Ja, det kan vi verkligen behöva. Ingrid och jag får bidra med en del av det testosteronet uppenbarligen. Så att, vi gör vad vi kan. Du, vi har så mycket att riva av idag så vi börjar med lite breaking news om Vilma Anderssons mördare Tishko Ahmed. Hans case har ju varit uppe i hovrätten. Han fick ju då livstidsfängelse i tingsrätten, men idag kom hovrättens dom och han sänker straffet.
Ja, 18 år får han. Och det är, jag blev jätteförvånad därför att jag trodde att alltså det här, det blir inte mer bestialiskt än det mordet. Och vi konstaterade ju faktiskt sist att det har kommit en ny lag som säger att det ska i princip vara normalstraffet med livstid. Men de säger, och enligt Oisin Cantwell, som man ju inte alltid kan lita på, men han har skrivit en krönika idag som säger att ja, men det var ju bara från årsskiftet. Det är alltså bara brott som har begåtts efter årsskiftet. Och det här brottet hände ju i november eller december förra året.
Och då är den gamla lagen.
Ja, och den tidigare lagen var så korkat skriven. Lagrådet hade sagt nej, 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 det här går inte, det här går inte. Så Oisin menar att hovrätten har gjort en korrekt bedömning. Det är den gamla lagen det var fel på.
Ja, och vad jag förstår så var det ju så i den gamla lagen att livstidsfängelse var reserverat för det allra, allra, allra mest bestialiska man kan tänka sig, med tortyrinslag, kanske om man har mördat flera personer och så vidare. Mm. Jag har själv varit på rättegångar, som mordrättegångar, där det har varit brutala mord och så vidare, men där domsskälen har varit till att inte utdöma livstid då, har varit just det att nej, men det fanns inga sådana superbestialiska inslag.
Nej, precis. Och jag vill också tipsa om Rättegångspodden, som är en mycket intressant podd som har gjort 4 delar om den här rättegången mot Tishko som mördade Vilma. Det är fruktansvärda saker som kommer fram, men den är klart lyssningsvärd.
Lyssna gärna på det. En annan bestialisk sak var ju då det här mordet på läraren i Frankrike, Samuel Paty. Som vi pratade om i fredags ju.
Ja, precis.
Eller i måndags, förlåt.
Och detta har ju lett till en del saker. Bland annat så tänker franska regeringen nu stänga en stor moské. Därför att den här moskén hade tydligen visat en film som hade satts ihop av muslimer som var väldigt upprörda. Där de liksom visade bilder på lärare, förklarade var han bodde någonstans och sådär. Så att det var ju, alltså det blir inte mycket mer uppvigling än så. Och nu har ju den här moskén bett om ursäkt. Nej, det var ju inte alls så de menade. Oj, ja, men det var ju inte bra att de visade den filmen. Men om nu fransmännen verkligen håller ord så kommer den här moskén att stängas. Det har deras inrikesminister Gérard Darmanin sagt.
Och i onsdags så gjorde man en manifestation i flera franska städer, Toulouse och Montpellier, det jag har sett, där man projicerade de här Charlie Hebdo's Mohammed-karikatyrer i olika offentliga byggnader som liksom ett finger till de här extremisterna.
Ja. Precis. Lite grann som när Reinfeldt sa, nu ska ni få se på invandring, ni som har röstat på Sverigedemokraterna. Så blir det här liksom, nu ska ni få se på hån mot Mohammed. Om ni fortsätter så här.
Mycket, mycket bra. Och faktum är ju att Även Sarkozy vill jag säga nu, nej.
Macron.
Macron heter han ju såklart. Har faktiskt varit ganska tuff i sin retorik och menar på, kanske...
Det är ju val om ett år.
Ja, precis. Ja, precis. Och han har självbevarelsedrift. Men möjligen är det så att de börjar närma sig någon slags kritisk massa i Frankrike.
Ja, jag tror nästan det. Jag har frågat fåglarna och de säger att ja, vi får väl se. Vi håller våra tummar, men vi får avvakta och se. Men ja, alltså Frankrike är ju väldigt drabbat och de har ju, det är väl det land som har flest antal muslimer, störst andel muslimer i sitt land.
Mm.
Och de började ju tidigt eftersom de kom vad heter det, från Algeriet, deras gamla koloni.
Och de är ju också väldigt hårt drabbade av extremt bestialiska terrordåd. Ni vet Bataclan, det här dådet i Nice, Charlie Hebdo. Alltså det har varit ett flertal riktigt bestialiska terrordåd i Frankrike. Så att möjligen, man tänker ju liksom att fransmännens hjärta och själ är, det var vi ju lite inne på i måndags också. Det är ju yttrandefrihet och det här att alltså, de har ju en väldigt tydlig identitet, nationell identitet i Frankrike.
Det har de. Och de har också en lag om att de ska vara ett sekulärt samhälle. Alltså det offentliga livet får inte styras av religion.
Nej, precis. Och de var väl tidigt ute med det här med huckleförbud i skolor och så vidare. Vi hejar på Frankrike och vi hoppas att de står på sig och står starka i detta. Kanske om Frankrike verkligen börjar sätta ner foten att det kan ha en dominoeffekt.
Ja, låt oss hoppas. Låt oss be till Gud. Nu skulle vi prata om att väljarna har vaknat upp ur sin coronakoma och insett att det är kriminalitet och invandring som är de viktigaste frågorna, inte sjukvården. Men nu har Aftonbladet lagt Lena Melins artikel om denna undersökning bakom betalvägg. Men vi kommer ju ihåg att det var det stod. Och det är inte alls konstigt tycker jag. För att när vi var mitt uppe i den här krisen när ingen visste hur många som skulle dö och hur fruktansvärt det skulle bli. Det är klart att man svarar att sjukvården är det viktigaste då.
Men nu är vi tillbaka, precis som du säger, det är lag och rätt och migration som är de viktigaste frågorna för väljarna. Och Lena Melin, om jag minns rätt, var några dagar sedan jag läste artikeln, ett par dagar sedan, så tycker inte heller hon att det är konstigt. Och hon konstaterar ju också att det här spelar SD och Moderaterna och Kristdemokraterna i händerna, det så kallade konservativa blocket.
Ja, och det tycker hon ju mindre bra om.
Ja, såklart. Såklart.
Men när vi ändå pratar om det här med kriminalitet och invandring så ska vi nu få se när Mogge fick däng i riksdagen av Sverigedemokraternas Tobias Andersson. Det är längre än det här klippet men vi har plockat ut det göttaste. Och jag vill bara lägga märke till Morgan Johanssons ögon när Tobias Andersson förvånar honom kan man säga.
Men det mest anmärkningsvärda hos Tobias Anderssons hela retorik och den kampanj jag vet som pågår på nätet, det är inte särskilt överraskande ska jag säga. Det är snarare det hur Sverigedemokraterna försöker utnyttja den här hemska händelsen för partipolitiskt spel och för att hetsa mot invandrare generellt sett. Trots att Tommy Linds familj ju uttryckligen undanbett sig. Så jag sa Tommy Linds föräldrar i våras med direkt adress till de högerextrema krafter som nu försöker utnyttja det här mordet i partipolitiska syften. De sa, de försöker dra nytta av vår sons död och göra det till en politisk fråga. Folk hävdar att vår son var nazist eller rasist, men det var han inte. Hat var inte hans grej och vi vill inte att folk ska hata heller. Det är inte så han ska bli ihågkommen. Så säger föräldrarna till den pojke som blev dödad. Det är inte så han ska bli ihågkommen. Förstår Tobias Andersson vad föräldrarna vädjar om här? De ber att få bli lämnade i fred i sin sorg. De ber om att ni inte ska använda det här fallet på det sätt som ni gör för partipolitiskt spel. De ber om att han ska få vila i frid helt enkelt i den meningen. Så jag skulle, nu är vi i det här läget att en 19-årig pojke är död. Det är en oerhört tragisk och hemsk händelse, ett hemskt brott. Och jag ber därför Tobias Andersson och Sverigedemokraterna. Men jag kräver faktiskt av er att respektera familjens vilja. Gör inte en ung människas död till ett politiskt spektakel. Det är faktiskt ovärdigt, det är oanständigt. Det tycker jag att ni ska sluta med. Tack för talman.
Tack så mycket. Tobias Andersson, Sverigedemokraterna, varsågod.
Tack för talman och tack för svaret. Jag har full förståelse för att Morgan Johansson inte kan uttala sig i detalj om enskilda fall. Men vi debatterar ett samhällsproblem. Vi debatterar en importerad brottslighet som ökar och blir grövre i karaktär. Förnedringsrån, gruppvåldtäkter, gängskjutningar, knivhuggningar och så vidare. Inte sällan begås vålds- och sexualbrotten dessutom med underliggande svenskfientlighet som motiv. I den kontexten kan inte jag släppa mordet på Tommy Lind. Dels för att det berörde mig på djupet, men också för att våldsorgin tycks ha uppstått som en konsekvens av att sudanesen fann en SD-keps bland Tommys kampanjmaterial från diverse partier. Och Morgan Johansson nämner föräldrarna och jag har tagit kontakt med anhöriga till Tommy. Och detta har inte Morgan Johansson gjort, men jag har lovat att läsa upp ett budskap från Tommys far till Morgan Johansson och regeringen. Tommys far kunde tyvärr inte vara här idag, men jag vet att han kommer ta del av den här debatten i efterhand. Och han låter hälsa följande. Hej Morgan. Min son mördades i maj när han försökte att skydda en ung flicka från en våldsam invandrare som våldtagit henne samma kväll. Min sons mördare fick ett svenskt medborgarskap utan att ha förtjänat det. Varför? Min sons mördare är nu dömd till livstidsfängelse, men han lär komma ut innan han ens hunnit fylla 40. Varför? Min sons mördare kommer inte att utvisas efter avtjänat straff, trots att han har dubbla medborgarskap. Varför? Jag har så många frågor, men få svar. Det enda jag vet är att jag vägrar att låta Tommy bli reducerad till en del av statistiken. Jag är stolt över min son, men jag skäms över regeringen. Slutcitat.
Knock out, säger jag bara. Och vilket pokerface han har, Tobias Andersson. Han måste ju ha njutit när Mogge citerade föräldrarna från en intervju som var liksom veckan efter mordet. När de var mitt, alltså de var ju supermega chockade.
Mm. Ja, och vi ska säga att innan det här då så har ju Andersson, vad heter han? Tobias Andersson heter han. Han har liksom inlett själva debatten med att ta upp mordet på Tommy Lind och prata om det i mer generella termer. Man kan ju nästan säga att han lockar in Morgan Johansson i en fälla.
Ja.
Alltså.
Ja.
Som han ju mycket riktigt faller för då. Och naturligtvis så har han ju, Tobias Andersson har ju räknat med att Morgan Johansson ska vara lika arrogant som han brukar vara. Och ja, mycket riktigt.
Men, och du såg hans ögon. Alltså han var ju helt liksom, det var en kall dusch för honom.
Ja.
Och inte svarade han på något... på frågorna heller som Tommys far ställde.
Nej.
Det kan han ju inte, därför att då skulle han ju plötsligt behöva erkänna att de har tagit in en massa fullständigt vettvilliga invandrare från jordens alla hörn som aldrig borde, de borde aldrig varit här, de borde definitivt inte ha fått svenskt medborgarskap och de ska absolut utvisas. Har man dubbelt medborgarskap så går det ju att ta ifrån dem det svenska och utvisa dem till ursprungslandet. Men inte ens det gör man ju.
Jag såg att Gustav Kasselstrand i sitt senaste klipp på Gustavs YouTube-kanal Sunt förnuft med Gustav. Så tog han upp just det här, det var innan den här debatten tror jag. Men han tog upp just det här caset med Tommy Lind och menade på att och för övrigt så går det att ta ifrån folk deras svenska medborgarskap. Alltså även om det är allting går att lösa, bara viljan finns, var Gustavs liksom grej där, va? Det går att utvisa folk, det går att ta ifrån dem medborgarskap och så vidare om den politiska viljan finns. Men då måste man ju vilja det också då, va? Man måste ju,
Ja, precis. Och vi kunde ju läsa i en dansk tidning igår, tror jag det var, om bokhandlaren från Brunshøj, som han kallades, någon som hade dansk medborgarskap och som begick något terrordåd och fråntogs sitt medborgarskap, sitt danska medborgarskap, och skickades till Marokko, där han nu har dömts till döden.
Good riddance. Vi ska bara helt kort kommentera lite andra sådana här migrant news. Vi läser i nyheter idag att Filipstad är så desperata att de har börjat riva hus för att slippa ta emot fler bidragstagare.
Ja. Och det är tydligen fler kommuner som gör likadant eller planerar det. Och Filipstad, det kunde vi ju se på Uppdrag granskning förra året, tror jag det var. Och att de är ju, de var ju så positiva till en början. De vill ha jättemycket nyanlända, för de fick ju pengar av staten i 2 år. Längre framförhållningen så har tydligen inte kommunalpolitiker. Och nu sitter de där med en väldig massa socialbidragstagare. Och för att slippa få fler, så river de helt enkelt hus och de kan säga här finns inga bostäder. Nu tror jag ju för sig att den där lagen, anvisningslagen, gör att de måste ordna bostäder. Men då kan de ju köpa in husvagnar eller någonting som gör det lite mindre attraktivt, så som Staffanstorp gjorde.
Väldigt många kommunpolitiker gick uppenbarligen på den här lögnen om att det var raketforskare, läkare, tandläkare, sjuksköterskor och allt vad nu var, liksom ingenjörer. Som kom
de
då.
De rent mirakulöst skulle lära sig så bra svenska inom 2 år att de kunde få anställningar. De hade varken utbildningarna eller förmågan att lära sig svenska.
Nej. Ett annat skräckexempel på hur illa det kan gå är ju Malmö, som ni alla vet. Och det har ju varit en del turbulens kring Limhamns sjöstad i Malmö, där de har tryckt, vilket är ett väldigt fint område då, och där det bor liksom folk som har investerat väldigt mycket i bostadsrätter och så vidare. Där har Malmö stad börjat trycka in olika bidragstagare med det resultatet att det har blivit extremt stökigt, skitigt, bråkigt och så vidare. Och vad är då Malmö stads lösning på detta? Jo, det är inte att sopa upp situationen i Limhamns sjöstad, utan det är att nu ska de tvinga alla hyreshus i Malmö till att öppna för bidragstagare. Alla som bygger nya hyreshus i Malmö måste lämna var tionde lägenhet till bostadslösa. Ytterligare en tiondel ska gå till Boplats Syds kö utan krav på att blivande hyresgäster arbetar eller får lön.
Ja, och alltså min första tanke här var, kan verkligen en kommun tvinga privata fastighetsägare till detta? Men enligt den här artikeln så kan de uppenbarligen det. Men vad kommer att hända då? Jo, då säger fastighetsägarna Syds vd Susanne Rickardsson, som åtminstone var, jag vet inte om hon fortfarande är gift med en gammal Kvällsposten-kollega till oss.
Okay.
Ja, hon säger så här: det här ökar risken att fastighetsägare istället bygger utanför Malmö. Ja, gör det. Ge 17 i att bygga i Malmö. Låt inte dessa fanatiska socialdemokrater fortsätta förstörelsen av Malmö. Lämna Malmö, sälj era fastigheter och bygg istället i Lomma, Vellinge och vad det nu är, liksom. Lund.
Det är ju troligtvis det som kommer att hända, för vilken fastighetsägare kommer att tycka att det är attraktivt att bygga under de här förutsättningarna.
Ja, men det är ju inte klokt alltså, att man ska tvingas ta emot socialbidragstagare. Men det är väl många som har gjort det därför att det har varit en säker inbetalning.
Ja, alltså, det finns ju två delar i detta. Dels är det ju då att alltså, fastighetsägarna är ju lite mer positiva till att ta emot folk, alltså ta emot Malmö stad som hyresgäst, om man säger så. Att om Malmö stad står som garant för att hyran kommer in, så är det en sak. Men sen finns det också, alltså det är liksom två ben i detta. 10% av alla nybyggda lägenheter ska upplåtas till kommunen, som i andra hand kan hyra ut till bostadslösa. ytterligare 10% ska läggas ut i kön hos Boplats Syd. Hyresvärden får inte säga nej till Malmöbor som lever på ekonomiskt bistånd. Och det är nog den delen, tror jag, som är därför att vilken hyresvärd vill liksom ta den risken att man inte får in.
Och vi ska ju dessutom konstatera så här såklart att även om man får in just den och de hyrorna, hur många andra är det som vill bo kvar i ett sånt hus? Det blir kanske väldigt svårt att hyra ut de andra lägenheterna, och till sist så är det alltså bara socialbidragstagare i hela huset.
Så är det naturligtvis, att det sänker attraktiviteten på hela området och hela fastigheten. Men det här är ju som jag har nämnt tidigare en uttalad policy från Malmö stad. De kallar det blandad stad. Vilket i praktiken innebär att de vill göra det lika dåligt överallt.
Ja, så kan man säga.
Och så vill vi också rekommendera en ganska komisk artikel i tidningen Kvällsposten som ni kan läsa. Vi lägger länken här. Men en väldigt sån här social justice warrior till lärare, Jesper Nilsson, 32 år, som bor i en kommunal hyresrätt. Och i många år har då, han bor i området Sofielund som är ganska... Jag växte upp där, men tyvärr har det blivit väldigt stökigt och sunkigt där. Liksom.
Men det är många vänstermänniskor som bor där. Och jag tror jag vet var han bor. Det är någon sån där liksom lite radhusliknande, fast lägenheter. Och så har de basår och rabatter och sånt där alla grannar har samarbetat.
Ja, det går inte riktigt att avgöra från artikeln, men han säger att vi är många som valt att bosätta oss i allmännyttan just därför att vi vill vara hållbara och blandas över klassgränser, kulturella gränser eller etniska gränser. Men koncentrationen av utanförskap och utsatta familjer är för stor för att jag och andra som vill göra skillnad och blanda oss ska kunna göra det. Och så berättar han då att alla sådana gemensamma trädgårdar och sånt som han har försökt jobba med, han ger upp nu därför att de bara saboterar och förstör allting. Och
förstör hans rabatter.
Ja, förstör hans rabatter.
Fattiga människor ser inte ut med att ha blommor och fint omkring sig, utan de måste nämligen trampa ner rabatter enligt hans filosofi.
Ja, precis. Och politiker, jag måste läsa upp detta också, för den här artikeln är så... Jag brukar inte vara skadeglad, men jag kan inte låta bli att känna lite sådär. Av politisk övertygelse har han alltid motsatt sig tanken på lån och villa eller bostadsrätt, men nu har familjen börjat se sig om efter något nytt. Han bor i hyresrätt alltså. Det går en gräns för hur mycket jag och andra som vill göra skillnad kan offra av oss själva och våra familjer. Jag vill inte att mina barn växer upp så här. Jag är rädd att de ska anamma en barnkultur där de uppfostrar varandra med ett rått språk och skräpar ner och förstör. Blandningen mellan resursstarka familjer och utsatta familjer borde vara jämnt fördelad över hela staden, menar han. Det kan inte vara så att vissa områden med kommunala hyresrätter som får ta allt, för det orkar man liksom inte med.
Hör du, Jesper heter han, va?
Mm.
Detta är ju vad de som du har föraktat, SD-väljarna, har konstaterat själva för sin räkning för många år sedan, och då har du kallat dem rasister, och nu är du själv där men ska fortfarande försöka få det till att, ja, men om alla får det lika dåligt så blir det kanske, ja, inte bättre men lika dåligt.
Jag bara, jag slipper liksom, det är det här hela tiden. Du gumman, nu får vi gå vidare till det här hemska med hur Sverige, rubriken i vårt manus är Sveriges svinaktiga behandling av handikappade.
Ja, precis. Och det handlar ju om det som tidigare hette vårdbidrag.
Ja.
Och det var då att föräldrar till funktionsnedsatta, som man ju ska säga nu för tiden, barn, som då måste lägga enormt mycket tid och pengar på att de här barnen ska få leva så normalt som möjligt, fick ett vårdbidrag på ett antal tusenlappar beroende på hur svårt skadat barnet var eller funktionsnedsatt. Då kom man plötsligt på att det här kostar jättemycket pengar, vi måste göra om det. Så då byter vi namn på det och kallar det omvårdnadsbidraget, och så måste alla söka på nytt. Då kan vi då helt enkelt säga nej till en väldig massa människor eller sänka deras bidrag.
Det är precis det som har hänt. Vi läser på SVT att drygt 7800 föräldrar till barn som har funktionsnedsättningar har fått sänkta eller indragna bidrag efter förra årets vårdbidragsreform. Det visar statistik som Försäkringskassan har tagit fram för SVT. Ola Adolfsson som är ordförande i Autism och Aspergerförbundet säger att det är en slakt av vårdbidragssystemet. Jag har själv ett funktionsnedsatt barn som har autism och intellektuell funktionsnedsättning, så att min familj får ett sånt här vårdbidrag, och det är väldigt viktigt. Bland annat är det så att ibland sover inte han på natten. Och då kan han inte gå i skolan dagen efter, såklart. Man kan inte skicka iväg en unge liksom som har varit vaken hela natten till skolan, utan då måste någon av oss vara hemma med honom. Och då har vi fått besked från Försäkringskassan att vi får inte vabba då. Om min son måste vara hemma så får vi inte vabba. Utan det ska liksom falla, att vi förlorar en hel dags inkomst ska falla under det här vårdbidraget.
Så ni har fått det som en kompensation för att ni inte får vabba?
Nej, alltså vi har fått det som en kompensation för hans funktionsnedsättning. Men i det ingår då bland annat till exempel att han inte, eftersom det är en konsekvens av autismen och det här att han har sömnstörningar. Det är väldigt vanligt bland sådana barn som min son. Då tycker de att ni förlorar en hel dags inkomst. Det ska kompenseras av de här pengarna som man får för vårdbidrag. Vilket är liksom helt absurt, därför att det är inte i närheten av att täcka. Det täcker inte, alltså den summan vi får, jag vet inte ens om det skulle täcka en dags inkomstbortfall, ja kanske en dag liksom. Och i det ska det en massa andra saker ingå. Och tanken från början var just det, att allt det här merarbetet som man har med ett funktionsnedsatt barn, att man kanske ska kunna gå ner lite i arbetstid, eller åtminstone, alltså det ska täcka upp för att man inte har personlig assistans eller andra insatser från samhället då. Men nu har de kommit på ett smart sätt att blåsa svenska familjer på de här pengarna, nämligen den här vårdbidragsreformen. Att göra om det, kalla det för omvårdnadsbidrag istället. Och som sagt, vi ser ju nu då alltså att SVT skriver, för att det går inte att jämföra systemen rakt av, men enligt deras beräkningar har 55% av de som redan har gått igenom den här överföringen till omvårdnadsbidrag, 55% har fått bidraget sänkt eller helt indraget. Och jag menar att detta var avsikten från början. Ja. Det var att skala av så många familjer de kunde.
Och det här, jag skulle säga att det här gäller framför allt svenska familjer, därför att många av dem som importerar funktionsnedsatta människor, de har ju såna här bolag med personliga assistenter och så, och det, eftersom de fuskar så mycket och lurar systemet, så har systemet dåligt med pengar, och då ger man sig istället på svenskar som inte har, alltså, ja, där barnen inte är så dåliga så att de måste ha personliga assistenter. Och det är många, och då kan man då spara en massa pengar som man istället kan ge till fuskarna. Och det finurliga i den här kråksången, det är ju att svenskar sällan protesterar. De rusar inte upp på socialförvaltningen och börjar kasta stolar och skriker och gråter och så. Nej. Utan de räknar med att det här ska bara försvinna.
Försäkringskassan i form av en Andreas Larsson, verksamhetsområdeschef, kommer ju då med lite luddiga bortförklaringar. Det kan vara att barnen har blivit äldre och därför fått mindre behov, eller att omvårdnadsbidragets konstruktion skiljer sig från det tidigare vårdbidraget. Ja, nu är det ju så här att väldigt många av de här barnen som omfattas av detta bidraget har diagnoser eller sjukdomar som gör att deras tillstånd förändras inte hur gamla de än blir. Det kan till och med vara så att det blir jobbigare ju äldre barnet är, för att de blir mer rörliga och så vidare. Så den förklaringen köper jag inte överhuvudtaget, utan Det här är en ren konstruktion för att skala av så många som möjligt. Och det har också varit så att efter att man hade infört det här nya omvårdnadsbidraget så upptäckte man att det tog en fruktansvärt lång tid att handlägga alla de här nya ansökningarna. Det var en handläggningstid på 8 månader i genomsnitt. Så då i panik så röstade riksdagen igenom att en hel del familjer kan få förlängt det här gamla vårdbidraget då istället. Vi har fått det bland annat. Men det är ju bara ett plåster så länge liksom. Det stora problemet här är ju att när man sen går över till det nya så kommer de antagligen att skala av mycket av de pengarna som man tidigare har ansetts ha rätt till. Och både du och jag menar väl på att det här är liksom en del av ett större problem, en filosofi kan man säga, där samhället ger sig på sina allra svagaste, som vi sa i början, pensionärer, funktionsnedsatta, de som inte har någon röst.
Ja.
För att istället ägna sig åt, du vet, mer opportuna saker som att släppa in hundratusentals bedragare varje år.
Ja, och som sagt, det här går ju igen i så många saker. Se på de här stackars gamla som dog under corona. Att man liksom helt enkelt värderar inte vissa människors liv. Trots allt detta eländiga prat om allas lika värde. Sverige gör bara sådana saker som låter fint och ser fint ut på ytan. Men i själva verket är den svenska staten hjärtlös.
Mm. Fullständigt.
Och har inga skrupler mot att ge sig på de allra svagaste. Och de vet att de kan ge sig på. För de kommer inte att protestera. Det är så svinaktigt.
Och ytterligare ett exempel på detta såg vi ju i förra veckan, var det va, när Uppdrag granskning än en gång tog upp, de har varit inne på det tidigare, de tog upp situationen för boende inom LSS. Och det är då deras Uppdrag gransknings exempel är då två unga killar, Dick och Robin, som har just autism och intellektuell funktionsnedsättning, och en av dem pratar lite grann, den andra är helt icke-verbal och därför har ju ingen röst alls. Och vi ska se ett litet klipp här, men jag ska säga det innan vi gör det, att det som det här senaste programmet heter då Dicks rop på hjälp. Dick kan som sagt inte prata, men hans mamma är död, men hans moster började misstänka att han blev misshandlad helt enkelt på det här boendet där han bor, märkte att han blev mycket sämre, alltså sådär kommunikationsmässigt. Plötsligt kom det upp, det började dyka upp en massa skumma blåmärken och ja, hon märkte att någonting inte stod rätt till. Och då var hon driftig nog att sätta upp en dold kamera och mikrofon på hans rum helt enkelt. Och den avslöjade ju fasansfulla saker, hur då Dick blev, ja, vad ska vi säga, misshandlade är väl rätt ord, av personalen helt enkelt.
Visst. Av rent sadistisk personal. Och det är inte så konstigt. Ni måste tänka på det som vi brukar säga, att folks yrkesval är ingen slump. Det är ingen slump att pedofiler söker jobb på förskolor. Det är ingen slump att sadister söker sig till vården. Och allra helst vård av människor som inte ens kan berätta hur de blir behandlade.
Precis. Det var fasansfulla scener, se gärna hela programmet på SVT Play. Men vi ska spela upp ett litet klipp här med en forskare som liksom sammanfattar läget, om man säger så, för den här personkretsen som man kallar dem.
Och jag tycker också det är intressant därför att det börjar ju med hur det var på de här gamla stora sinnessjukhusen. Och då, där skulle Sverige, nej, så ska vi inte ha det, vi ska göra det bättre och LSS och allt det där. Blev det bättre?
Det finns omkring 80 000 människor i Sverige som är utvecklingsstörda. För svårt utvecklingsstörda finns det vårdhem och specialsjukhus. Avdelning 84 på Vipeholms sjukhus i Lund. Specialsjukhus för psykiskt utvecklingsstörda.
På de stora specialsjukhusen isolerades människor med funktionsnedsättningar från det övriga samhället. Ställen som Vipeholm och Salberga kom senare att förknippas med övergrepp, tvång och låsta dörrar. Med LSS-lagstiftningen 1994 ville man i Sverige bort från de gamla institutionerna.
Och vad säger då den officiella policyn när LSS-lagstiftningen kommer?
Ja, den säger att människor den här i målgrupperna för LSS är fullvärdiga medborgare. Människor ska ges så mycket självbestämmande som möjligt, så mycket inflytande som möjligt över hur insatserna ska utformas. Så det är helt klart och tveklöst ambitionen, och det syns i lagstiftningen, men det syns också i alla förarbeten till lagen.
Niklas Altemark är forskare vid den statsvetenskapliga institutionen på Lunds universitet. Hans specialområde är funktionshinderpolitik med speciell inriktning på makt och rättigheter.
Inom LSS har det vuxit fram en föreställning om att de här människorna, de klarar inte av att få alla de rättigheter de de facto har enligt lag.
Vi har tidigare berättat om hur Robin blev inlåst av sin personal i hemmet. Han bor i ett hus i skogen som kommunen har specialbyggt åt honom. Han sover på en häktesmadrass på golvet i sitt sovrum där han har gnagt sönder fönsterkarmarna. Under åren är det bara hans syster och hans pappa som har fått hälsa på under begränsade tider.
Jag tänker väl att det är inte ett enskilt fall ni har rapporterat om. Utan det finns en punkt där vi måste börja inse att det här är, förekommer. Det är systematiskt.
Ja, det är helt fruktansvärt.
Ja, jag vet inte vad man ska säga riktigt. Det var väldigt plågsamt för både dig och mig, tror jag, att ta oss igenom det här programmet. Men hur plågsamt det än är, så tycker jag ni ska se det och bli förbannade. För det här är, för att tala med Stefan Löfven, inte okej på något jävla sätt. Ursäkta att jag svär nu. Och det äckliga, Ingrid, är just det här att den så kallade humanitära stormakten behandlar sina svagaste på detta sättet.
Mm, precis. Och det hade inte behövt vara så här. Jag tror att den där lagen är egentligen bra. Som han säger där, att de är fullvärdiga medborgare och de ska kunna delta. Nu är det inte alla som kan det. Och speciellt inte de här två fallen, eftersom de inte pratar och inte kan visa vad de vill. Men det finns ju ändå, alltså medmänskligheten, det är ju den som saknas. Hur kan en kommun bygga ett hus mitt i skogen och säga att ingen i princip får komma dit och hälsa på honom? Och det fallet slutar ju lyckligt med att de fick honom därifrån. Och nu har honom mer eller mindre hemma hos sig. Och man ser hur han blommar upp, den här Robin som hade gnagt av fönsterkammarna.
Han fick flytta hem till sin syster och svåger.
Just det. Han bråkar på sin älskade fyrhjuling. Så, jag menar, det är ju det som ska till. De här människorna behöver ju kärlek. Han behandlas ju som om han var en livsfarlig mördare som ingen ens får hälsa på. Det är inte klokt. Det är banne mig inte klokt.
Nej, det är inte klokt, Ingrid. Och vi ska hålla ögonen på utvecklingen i det här framöver. Både du och jag är ju engagerade i psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar och annat, just av den anledningen att vi tycker att det är viktigt att vi som har en röst står upp för de som inte har det.
Absolut. Ja, vi kommer fortsätta hålla ögonen på det. Men nu går vi över på veckans huvudtema, som är mediernas misslyckade mörkläggning. Det tycker vi i alla fall, det är den slutsats vi drar efter att ha sett väldigt mycket hur det debatteras på sociala medier och YouTube-filmer och sådär. Så bara kort nämna att det var ju den sista presidentdebatten i natt mellan Trump och Biden. Och jag har sett lite av den, och det blev ju faktiskt en ganska hygglig debatt. Men det mest bizarra av allt är att moderaterna överhuvudtaget inte ställer någon fråga till Joe Biden om den här megaskandalen.
Precis, och mainstream medias inställning till den här Biden-skandalen, Biden-gate eller vad vi nu ska kalla det, verkar rent generellt vara att finns inget att säga här. Biden-gate, Det är bara det är rysk påverkansoperation. De har liksom anammat den inställningen, vilket är så märkligt, Ingrid. Så bisarrt, alltså i vilket annat sammanhang. De har inte ens undersökt fakta i målet, utan man har bara bestämt sig för att nej, det är påverkansoperation.
Jag vet, du vet, 60 Minutes gjorde ju en intervju med Trump häromdagen som inte har kommit ut än, Leslie Stahl, deras nestor där. Och Trump blev ju så rasande så han har ju nu lagt ut hela intervjun. Och jag har sett på Twitter liksom utdrag där han då säger till henne, men varför tar ni inte upp det här med Biden-skandalen? Och den här datorn, han tar Bidens laptop, och då säger hon så här, det kan inte bekräftas. Det är väl klart det kan bekräftas, det finns ju massor. Varför gör ni inget? Det kan inte bekräftas. Varför säger du så? Därför att det kan inte bekräftas, säger hon. Det är ju det som är det sjuka. Alltså journalister, det är klart att journalister ska vara uppmärksamma på och själva granska saker. Inte bara köra, oh nu säger någon att det finns en dator. Men här finns ju hur mycket som helst. Det går ju på 10 minuter att kontrollera att det är hans dator. Att de här mejlen finns där, att de är korrekta. Och flera andra medier har ju fått mottagare eller avsändare av mejlen att bekräfta. Jo, det fick jag av Hunter Biden. Det var jag som fick det. Eller det var jag som skickade det till honom. Det är helt bizarrt. Och detta visar med all önskvärd tydlighet att mainstreammedierna helt har lämnat sitt uppdrag, nämligen att beskriva verkligheten och sen överlåta åt väljarna att bestämma vilken kandidat de vill satsa på. Nej, de är bara ute efter en enda sak, och det är se till att få bort Trump.
Ja, precis. Och det finns flera, vad ska vi säga, rörliga delar i det här. Det är ju, vi ska se ett litet klipp här med Tim Pool alldeles strax när han kommenterar den senaste utvecklingen. Men uppenbarligen är det ju som vi har förklarat innan, det är ju så att Steve Bannon har ju orkestrerat en, vad Tim Pool kallar för en slow roll, att man lägger ut lite grann och sen lite till och sen lite till och så lite till, och så låter man motståndarsidan hänga sig själva med lögner och att de ska trassla in sig. Jag ser att det klippet som vi först tänkte visa från Tucker Carlson är borttaget från YouTube.
Nej, är det så det? Att, alltså det nya är alltså att någon som heter Bobulinski, som är en före detta marinsoldat och har haft affärer ihop med Hunter Biden. Han trädde igår fram på Fox News. Och
inte marinsoldat, US Navy. Det är väldigt viktigt, Inga. Det är en stor skillnad. Ja.
Men, och de, marinen
här. Ja, de gör ett stort nummer av det. Alltså alla som citerar den här Bobulinski och som har rapporterat om den historien. Och en del av er svenskar kanske tycker det är konstigt. Att varför är det viktigt? Det är jätteviktigt i USA. Har man gjort militärtjänst och är man liksom, som i hans fall då, officer, så är det, anses det vara, alltså,
hedervärt.
Ja, karaktärs, vad ska vi säga, alltså att det stärker din trovärdighet på olika sätt.
Och han trädde då fram och berättade att han själv hade suttit med på möten med Hunter Biden, Jim Biden, alltså Joe Bidens bror, och Joe Biden själv och diskuterat hur de skulle få in pengarna från Kina. Det är en riktig bomb. Och nu har alltså, du menar du det, att de har nu alltså tagit bort Tucker Carlsons när han visar den här.
Ja, men det är ju någon annan som har laddat upp Tucker. Så det kan vara att den, jag säger att det står att has been cancelled by the uploader eller någonting sånt. Så vi behöver inte dra för stora växlar på det. Men vi ska se ett litet klipp med Tim Pool. Han har gjort en väldigt intressant resa, för han kallar ju sig själv liberal från början. Och han gick ut nu bara för någon vecka sedan och sa, jag tänker mig själv rösta på Trump. Och han är väldigt provocerad av en massa saker, och framförallt är han väldigt, precis som jag tror att du och jag är, otroligt förbannad rent ut sagt över hur journalisterna beter sig i det här fallet.
Precis.
All throughout this past week, we have watched the slow rolling of the Biden family scandal. At first it was just emails, then the laptop, then photos, then a report to the Delaware police, potentially for endangering children. This has been a strategic move by those publishing these documents, or at least giving them out to journalists who then publish them. As I warned early on, the information they're releasing is just the tip of the iceberg. In most strategies for maximum impact, they're going to slow roll out the information, and now we're at a point where it has reached historic proportions. Initially, Joe Biden was accused of using his office to make money, and his son was his intermediary. Hunter Biden was placed on the board of Burisma, receiving $50,000 to $83,000 per month for what? The family name. Now, Joe Biden said that he has nothing to do with this. He doesn't talk to his son about foreign business dealings, and he is completely innocent. These are just baseless smears. And now, which the thing that is elevating this to a level of historic proportions, a former partner, a man named Tony Bobulinski, has come out blowing the whistle saying Joe Biden does and did talk with his son about foreign business dealings. It was not just Hunter Biden. Apparently, Joe Biden signed off and advised on these deals because it was the Biden family name. And in fact, according to this former business partner, who's on the emails himself, the Bidens made millions from the Chinese behind his back. Which brings me to the next big breaking revelation. Kamala Harris, prominent Democrats listed as key contacts for Biden family business venture projects. They are listed in these business dealings. Now, for the time being, it doesn't mean much. It just means they may have been involved, and we don't know to what level of involvement. But I will warn you again, we are facing a slow roll. The media needs to be embarrassed beyond all recognition. The way I described it, at this point, our media in this country has negative credibility. If they say something, I just assume the opposite is true. Early on, big tech censored this story. Now, one of the biggest political scandals, at least in my opinion, in U.S. history. A former vice president, to what extent he was using his office to enrich his family. He's been accused of it before. And big tech covered it up, and the media covered it up. And I kid you not, we got a statement from NPR saying, we don't care about non-stories. We won't cover this. And that is what makes this scandal historic. It's not just about Joe Biden. It's about the cover-up, the censorship, and how our media has failed in every possible respect. Maybe this would all just blow over. Maybe it just made Joe Biden look bad. But the level to which we are seeing the media assist the Democrats in this one is shocking.
Det har du så rätt i, Tim. Det är chockerande att se hur journalisterna medvetet mörkar detta för att de vill ha Joe Biden som president. Det här är ju det är helt galet, och han är ju också journalist precis som vi, och han blir rasande över det.
Ja, alltså man det är en skymf mot vår yrkeskår som de beter sig.
Skulle precis som han säger, numera när man läser något i mainstream-medierna så utgår man från att det är osant.
Yeah.
Att motsatsen är det.
Ja, exakt. Numera utgår jag från att då är det motsatsen som gäller. Är det inte klokt alltså? Och vi har ju sett ett antal exempel då i svensk media också. SVT bortförklarar det hela. Aftonbladet har bombat ut helt sjuka artiklar som du skriver. Ja. Bland annat var den värsta måste vara Wolfgang Hansson. Avslöjandet om Biden slår tillbaka mot Trump. Och hela den här artikeln är så pepprad med faktafel så jag blir helt... Jag bara satt och gapade när jag läste den. Jag kunde knappt tro mina ögon när jag skrev det till dem på Twitter också, att nu får ni ju ge er. Man kan inte publicera en artikel med så här mycket faktafel. Men nej. Jag fick givetvis inget svar. Men det här är bara liksom Wolfgang Hanssons egen bias. Och det är uppenbart att det enda han själv har tagit del av är mainstream media rapporter.
Ja, men alltså jag undrar det, för att Wolfgang Hansson var en gång i tiden en ganska vass analytiker, och att han skulle vara så vansinnigt att han har tappat liksom all sin journalistiska kompetens och inte ens gått till botten med detta. Jag tror inte på det. Jag tror att han har blivit tvungen att göra detta. Sen hur mycket han har protesterat, det vet vi ju ingenting om.
Det är obehagligt hur som helst. Ja, det är väldigt, väldigt obehagligt att läsa. Ja, men, och att en journalist av Wolfgang Hanssons kaliber mer eller mindre applåderar, ska jag inte säga, men att han skriver om det här att Twitter och Facebook har stoppat New York Post och delningen och alltså inblandningen av techföretagen som att det var någonting bra för med hänvisning till att de utgör desinformation. Vilken slags journalist är man om man tycker att censur är någonting bra?
Nej, det är inte klokt. Alltså, det är upp och ner med världen. Och Sveriges Television hade ju ett inslag och har då skrivit en artikel där bland annat säger så här: Joe Biden har tidigare anklagats för att ha pressat Ukraina att byta ut en statsåklagare som utredde ett företag sonen arbetade för mellan 2014 och 2019. Joe Biden var då vicepresident. Joe Biden har förnekat att han haft något med sonens affärer i Ukraina att göra. Och New York Post lägger inte fram några bevis för att mötet faktiskt ägt rum. Ja, Television har alltså missat att Joe Biden själv har skrutit om hur han fick den här åklagaren sparkad. Det tittar vi på.
They made, I mean, I'll give you one concrete example. I was, not I, but it just happened to be, that was the assignment I got. I got all the good ones. So I got Ukraine and... I remember going over convincing our team or others to convincing us that we should be providing for loan guarantees. And I went over, I guess, the 12th, 13th time to Kyiv, and I was going supposed to announce that there was another $1 billion loan guarantee. And I had gotten a commitment from Poroshenko and from Yatsenyuk that they would take action against the state prosecutor, and they didn't. So they said they were walking out to press conference. Said, "Nah," I said, "I'm not going to, we're not going to give you the $1 billion." They said, "You have no authority. You're not the president." The president said, "I said, call him." I said, "I'm telling you, you're not getting the $1 billion." I said, "You're not getting the billion. I'm going to be leaving here." And I think it was what, 6 hours. I looked. I said, "I'm leaving in 6 hours. If the prosecutor's not fired, you're not getting the money." Well, son of a bitch, got fired.
Son of a bitch, he got fired. Och den här åklagaren var alltså han som utredde företaget Burisma för misstänkt fiffel och bedrägerier där i samma företag som Hunter Biden var styrelseledamot.
Ja, precis.
Det blir inte tydligare än så här, men detta vägrar svenska medier att rapportera om.
Och detta är ju egentligen, precis som Tim Pool säger, det här är ju den egentligt största skandalen, alltså att Joe Biden är en korrupt politiker kan man ju kanske leva med, men mediernas beteende, även Tucker Carlson är ju inne på det, att den största, vad ska vi säga, skadan här, eller det jobbigaste med hela den här historien är ju mainstream mediernas beteende. Hur ska vi kunna läka ihop det sen? Mm. Hur ska folk kunna
någonsin... Men jag skulle säga att det är faktiskt ännu värre om Joe Biden vinner valet på grund av mediernas vägran att rapportera. Därför att då kommer USA att vara helt i händerna på Kina, på kommunist-Kina.
Vi har ett klipp till, Ingrid, med Piers Morgan som faktiskt var med hos Tucker Carlson här kvällen. Och även han är ju en extremt erfaren medieräv och liberal, ska man komma ihåg. Men han är oerhört kritisk mot hur mainstream media journalisterna har betett sig i det här fallet.
But no matter who he is, don't reporters have an obligation, journalists have an obligation to cover the news as honestly as they can, no matter how they feel about the guy they're covering?
Oh, completely. And this is the whole point. I wrote a column for dailymail.com yesterday about this, saying it doesn't matter what side you're on here. Journalism, freedom of speech dictates, you know, the First Amendment dictates that when a story like this drops and it's not been denied by the people it's accusing for 6 days now, clearly there's something there that they want to hide. The job of a newspaper, of a television network, of anybody, frankly, in the media who believes in freedom of speech and believes in journalism is to go and investigate the allegations the New York Post has made. It's not the job of tech giants like Facebook and Twitter to have an instinctive reaction to suppress every element of that story, or for most of the mainstream media to say nothing to see here. In fact, the only story is this terrible smear on the Bidens. And I would say to you, Tucker, imagine if we switched the names around. Imagine if this story was about Donald Trump Jr. and Donald Trump. What would be happening? Do you think that the tech giants would be suppressing the story? Would the mainstream media be ignoring the story, saying that it's all just an unfair smear on the Trumps? If you reverse this, Tucker, it would be a completely different situation, and they would all be behaving in a completely different manner. This is one of the most extraordinary collective suppressions of freedom of speech that I have ever seen. And it's one of the main themes of my book is what is going on? And what is going on with liberals, frankly, and I consider myself to be one, but what is going on when liberals want to attack and suppress freedom of speech?
Well, that's, I mean, that is the core question because, you know, elections come and go, politicians come and go. The country remains, you hope, and its core institutions. And that is a pillar that holds up our democracy. So you've done this for an awfully long time. You've been in the media for decades at every level of it. What do you think happens after this election? How do we go back to what we had? Is it impossible? Like, when the smoke clears, where are we?
I mean, look, if Joe Biden was to win, does he think this story goes away? Of course it doesn't. It would be, you know, like every other scandal that's bedeviled presidents when they've tried to hide something. You know, Joe Biden needs to come out. He needs to talk about this. But there is such tribalism now, I think, in America. And we're having the same problem here in Britain. And again, I touch on this in the book. It's driven by social media. Everyone gets in their tribe and they can't deviate from it. I prefer to cut through the tribes. And I think you do, too. And cut to just a sense of fair play. And the sense of fair play is you've got to address this story in the same way with 2 weeks before an election where Joe Biden wants to be president. You must expose him to exactly the same scrutiny you would do if it was Donald Trump and his son. And at the moment, that is not happening. There is a conspiracy happening right in front of our eyes to make this story go away. And Joe Biden, you know, he wants to be the decent candidate. He wants to be the antidote to the devilish Donald Trump. Okay. Then come forward and speak honestly and openly about these allegations.
Nej, det kan han ju inte. Han kan ju inte tala öppet och ärligt om de här anklagelserna därför att de är ju sanna. Och då skulle ju hela det amerikanska folket förstå att han är köpt av kineserna.
Ja, jag tänkte att vi skulle bara, innan vi knyter ihop här, prata lite om alltså varför vi har valt den rubriken som vi har gjort idag då. Att mediernas misslyckade mörkläggning. För att jag tror att som vi ser på Piers Morgan, som vi ser på Tim Pool här, och även du och jag känner oss så liksom att, som, och som jag sa innan, att Joe Biden är korrupt och så vidare, alltså skandaler dyker upp med jämna mellanrum. Det kan man väl leva med, men det är mediernas, mainstream-mediernas beteende här som är det riktigt oroväckande och big techs inflytande och beteende som gör att man får kalla kårar. Mm. Så vad är det då som gör att vi tror att det här kommer att misslyckas? Ja, alltså jag personligen tror jag att vi kan förlita oss på någonting som kallas the Streisand-effekt.
Mm, just det.
Vilket i ett, kan vi läsa på Wikipedia, är när man försöker ta bort, censurera information och så vidare, så genererar det ännu mer intresse. Mm. Och det har fått sitt namn då efter att Barbara Streisand 2003 försökte flippa ut för att någon sån här kalifornisk... Alltså det var något delstatsprojekt att man skulle dokumentera coastal erosion, vad heter det? Alltså,
när kusten försvinner, korrosion eller något.
Ni vet, landkorrosion som man fotograferade hela kusten liksom, och bland annat då hennes hus. Och ingen brydde sig om de här bilderna överhuvudtaget förrän hon själv flippade ur totalt och lämnade in en stämningsansökan där hon då ville stämma delstaten och fotografen på $50 miljoner. Då blev ju detta en jättegrej. Innan hon lämnade in stämningsansökan så hade sex personer sett bilderna. Mm. När stämningsansökan var inlämnad så var det 500 000 eller någonting i den stilen. Så det är ju då när man liksom oavsiktligt skapar uppmärksamhet mot det man egentligen vill dölja.
Ja, precis. Hade de bara liksom tagit med lite grann om det, åtminstone rapporterat, men det här liksom, den här fullständiga mörkläggen eller det totala förnekandet av att det ligger någonting i, samma medier som tog den helt förfalskade stilrapporten till intäkt för att Donald Trump hade var i maskopi med ryssarna. Där undersöktes minsann ingenting, det bara pumpades ut det ena ryktet efter det andra. Nu när det kommer fram fler så låtsas som att det inte existerar, och det gör att allt fler vill alltså hitta information, och då söker de sig till andra kanaler. Med fördel kan de söka sig till Ingrid och Maria, för vi är rätt bra på det här.
Om vi får säga det själv. Nu jäklar har vi dratt över här, och är det någonting mer du desperat vill förmedla till lyssnare och tittare?
Nej då, vi kommer ju fortsätta granska detta och ända fram till valet i alla fall. Och vi kan spara det vi har till på måndag.
Det gör vi. The story goes on. Om ni gillar det ni ser och hör här idag, gå in på ingridomaria.se och bli månadsgivare med fördel. Eller stötta oss med ett engångsbidrag via Swish eller Bankgiro.
Det går alldeles utmärkt, och vi blir så glada att ni hjälper och stödjer vårt opinionsbildande, Sverigeräddande arbete. Och glöm inte att be för Sverige och för svenska folket, och be även för Donald Trump så att han fortsätter att vara president i 4 år till. Och Gud välsigne er.
Puss och kram alla.
Hejdå.